WWF:s undersökning om plast i havet utanför Vasa har orsakat rubriker. Faktum är att vi har rätt dålig koll på hur mycket mikroplast som gömmer sig i våra hav och vattendrag. Det vi däremot vet är att övergödning och försurning är stora problem. Förra sommarens kraftiga algblomning i Kvarken har fått forskare att fundera på om allt egentligen står rätt till med vårt hav. Det här är nyhetspodden bakom rubrikerna med mig Patrik Sjöholm. Idag gästas podden av marinbiolog Vincent Westberg. Bara Helsingfors värre än Vasa när det gäller skräp i havsvattnet. Det är Världsnaturfonden WWF som har kontrollerat hur mycket plast det finns i havsvattnet vid 7 stränder på olika håll i Finland våren och hösten 2020. Och i den här undersökningen var Helsingfors värst och Vasa på andra plats. Enligt WWF var det väntat att den här artilleriviken strand på Sveaborg i Helsingfors skulle vara den smutsigaste, men att badstranden vid Abborön i Vasa skulle vara den näst värsta och kom som en överraskning. Är du, Vincent Westberg, lika överraskad som WWF över det här resultatet?
Ja, det är nog lite överraskad faktiskt. Det måste man nog säga, att jag kanske inte riktigt värde vänta mig. Ja. Jag får med att man undersökte 7 stränder, så det ja. Samplet är ju inte sådär jättemassivt och heller. Då har man ju tagit liksom badstränder som i anslutning till städer och det där. Och kanske nu det var lite otur där förstås, men det visar ju förstås också på att det finns ett reellt problem, helt enkelt.
Mm. Vad vet vi generellt om mikroplaster i havet och vattendragen här i våra trakter? Är det någonting som ni på NTM-centralen också undersöker?
Vi vet ganska lite, tyvärr. Det här är ju ett fenomen som har seglat upp här under de senaste åren. De allra flesta av oss har ju sett de här bilderna av havssköldpaddor som trasslar in sig i olika typer av plastemballage och andra marina däggdjur som har problem och sådär. Men det där, vi har ju inte såna, i regel inte sådana problem i Finland, förstås i anslutning till någon typ av campingplats eller någon hamn eventuellt. Så, och kanske någon, om det finns öppna avskeppningsplatser, det finns ju inte så mycket sånt mera och sånt ifall det råkar blåsa i havet från någon festival eller något sådär. Så där kan det ju finnas lokalt. Men den här plastproblematiken är nog mera relaterad till sådana mikroplaster eller åtminstone plaster som är mindre än de här stora plastkassarna och annat bråte som man kan se i de här bilderna från Bali till exempel.
Ja. Men är det någonting ni följer med så där? Hur?
Ja, faktiskt inte så jättebra, men att nu är det meningen att det ska starta upp en uppföljning. Sannolikt nu under 2021 på något sätt. Det har varit ganska svårt att planera och bedöma vilken typ av uppföljning vi egentligen ska ha i Finland och vad den ska ta som avstamp. Ska det vara som myndighetsuppföljning eller är det någon typ av uppföljning som man ålägger sådana som har miljötillstånd till exempel. Så att här har man diskuterat olika alternativ. Och nu råkade det sig så att det är också en del av ett sådant här åtgärdsprogram för havet som myndigheterna tar fram, just den här plastuppföljningen. Mm. Och den här planen blir färdig i år, så jag kan tänka mig att någon gång under slutet av 2021 eller 2022 så kommer det igång någon typ av plastuppföljning.
Okej, okay, just det. Mm. Men har vi, skulle du säga att vi har koll på mikroplasterna i våra hav- och vattendrag i Finland så där överlag?
No, det bygger just på sådana här ganska enskilda små eller stora projekt med olika typer av undersökningsmetoder och olika typer av bakgrundsmaterial och sampel då, som den här WWFs undersökning som ju i princip var en sån här pilotstudie då där var 7 stränder var med och det där. Så att någon sån här nationell bild har vi faktiskt inte riktigt bra av den här nedskräpningen då till havs av plast och sånt här. Det som vi ju däremot känner till är ju de plastmängder och den problematik som är förknippad då med sådana här kommunala reningsverk som ju rena avloppsvatten och sånt här. Och kanske inte så mycket ytvatten utan mer sådana här avloppsvatten.
Mm.
Och där har man ju kämpat mot sådana här partiklar och plast sedan tidigare och det där. Det är olika typer av mekaniska filter och sånt här som man tillämpar för att få bukt med det här. Men ju mindre partiklarna är desto lättare så slinker det ju genom helt enkelt och hamnar sen så småningom ute i öppna havet.
Mm.
Men det är svårt att uppskatta den här totala mängden, det är det nog.
Mm. Mm. Vad är de största källorna till mikroplaster?
No, det finns olika källor och det är ju säkert regionalt lite olika. Men om man nu tänker i finländsk skala så det där en stora byggen till exempel som om det är nära havsstranden, havsnära byggen. Nu talar jag inte om några egnahemshus utan om man bygger stora höghuskomplex och sånt här där kan man använda olika typer av material som innehåller plaster då, som lätt kommer ut i omlopp då, i omgivningen där och ligger havet nära så kan de också hamna i havet. Så det är en tydlig utsläppskälla, kanske inte den största, men en sån här punktkälla som kan vara ganska betydande under en sån här byggnadsskede.
Mm.
Sen anses ju gummipartiklar från bildäck vara en betydande källa också.
Mm.
Och det är ju sådana små mikropartiklar som söker sig via ytvatten då, eller så här dagvatten som man säger, alltså sådana som rinner på täckta områden som asfalt och sådana här ut i havet. Så det anses ju också vara en alltså trafiken helt enkelt en viktig källa.
Mm.
Sen är det ju olika andra lokala källor, men man ska ju komma ihåg att mikroplaster kan ju vara så att säga mikroskopiska, då talar man alltså om storlek under en halv millimeter. Rennar de kommer från sin källa, alltså från land.
Just.
Men en källa är ju också att ifall det ligger större mängder med, alltså plastpartiklarna är större som några plastpåsar eller några dunkar och sådant. Och när de som gnager och eroderar i strandvattnet så bidrar de ju till en betydande del av de här mikroplasterna också. För i regel så förmultnar eller nedbryts ju inte plaster utan de finfördelas i allt mindre och mindre beståndsdelar och det där, innan det blir på det sättet möjligt för några bakterier att liksom nedbryta det.
Ja, precis. Ja.
Så.
Ja. Och hur påverkar det då hur påverkar det undervattensmiljöerna, mikroplasterna som då når ut dit?
No, det har ju olika inverkan. Framförallt så alltså det kan ju till exempel om man tar nu någon fisk till exempel,
ja,
som är van att äta planktiska larver, kanske tar strömming som exempel, eller varför inte abborryngel till exempel,
ja,
som ju också har undersökt i Stockholms skärgård, abborryngels beteende när de äter, byter helt enkelt föda. Det är ju en klart lysande plastpartikel kan vara mer lockande som föda än liksom den här vanliga födan som borde finnas där till hands,
ja,
också finns säkert.
Ja.
Liksom då störs ju det här deras liksom beteende och man hugger ett drag så att säga hellre än den här riktiga naturliga födan.
Ja.
Äter de mycket plast så då förändras ju deras fysiologi delvis, kan de steppa till och sådär, men också förstås så blir de ju magrare och i sämre skick och sånt här.
Ja.
Och det fanns en intressant undersökning faktiskt som gjordes i Stockholms skärgård där de hade undersökt abborryngel, hur de beter sig. Och mera sådana här aggressiva abborryngel som normalt sett brukar växa till sig fort och bli stora abborrar.
Okay.
Så de gynnades ju, eller de gynnade helt enkelt, de favoriseras heter det, den här plasten då istället.
Ah,
så
ja,
att de gick tillbaka i storlek mycket mer än det där, sen deras art förändrar.
Okej, okay, precis. Ja.
Det här är ett exempel, men det är klart att plast i naturen är ju inte bra utan det där. Det kan ju innehålla tungmetaller och också andra såna här, som man nu kan klassa som ohälsosamma ämnen, gifter.
Ja.
Kanske inte direkt, men i alla fall inte det nyttigt heller. Så att, jag råkar faktiskt läsa den här WWFs, hittar inte den här själva undersökningen, men en massa kringmaterial där.
Mm.
Där var ett påstående att en genomsnittlig finländare får i sig plast ungefär lika mycket som ett kreditkort i veckan.
Mm.
Det lät ganska otroligt, men...
Ja.
Så det där.
Ja, precis. Ja, det låter ju ganska...
Det låter mycket.
Ja. Man ser det där kreditkortet framför sig.
Ja, det är ett konkret,
hjälp,
ja.
Äta sådär mycket plast. Ja. Okej, okay, ja. Vet man hur skadligt mikroplaster är för människor, djur och andra vattenlevande organismer. Jag tänker ju att det börjar ju med abborrynglet, men sen är det kedjan fortsätter ju.
Kedjan fortsätter, det anrikas ju ofta då i näringskedjan och det där. En del av den här plasten så kommer ju säkert ut den naturliga vägen, men ja, blir det mer och mer av den så blir det förstås bekymmer.
Ja.
Och en av de här osäkerhetsfaktorerna och bekymrarna är ju de facto här det att vi inte riktigt vet vad alla liksom inverkningar när plasten har, utan här pågår ju förstås forskning och undersökningar.
Ja.
Men det där, man kan ju knappast tänka sig att det har positiva effekter och säkert ändå mest negativa.
Ja. Ofta när man pratar om nedskräpning och mikroplaster i havet så hör man om Stilla havssopområdet. Det är alltså en utbredning marint skräp i norra Stilla havet. Forskare har kommit fram till att storleken på det här området i fjol var ungefär 1,6 miljoner kvadratkilometer, 3 gånger större än Frankrike. Man måste ju understryka att det är skillnad på om man pratar om nedskräpning i havet eller mikroplaster, och vi har väl inte något sopberg som guppar runt här i Kvarken, men om man ändå breddar lite perspektivet att vilka problem finns i vår egen maritima miljö generellt då i våra hav och vattendrag utöver mikroplasterna.
Jo, kanske de här mikroplasterna och plastskräpet och nedskräpningen har ju kanske seglat upp, som jag nämnde där, lite på senare tid.
Ja.
Och det där, av någon orsak anses ju ändå den finländska kusten vara mer drabbad än många andra Östersjöländers kuster. Och det där, det har förstås med havsströmmar att göra, hur de rör sig, också med vår omfattande skärgård som lätt fångar upp sånt här. För att jag tror inte att de har så mycket de källorna ändå här som de andra. Men om man tittar på andra problem eller utmaningar som vi har, så har vi ju nog sådana också. Som kanske ändå på sätt och vis, det är svårt att liksom jämställa eller tävla här mellan dem. Men det där, om man nu tänker på vår övergödning som ju leder till algblomningar och syrebrist och sånt här, så är det ju nog ett svårare problem sätt och vis, för att man kan ju tycka att få bukt med plastproblematiken, det är ju bara att liksom sluta skräpa ner, så att säga.
Ja.
Det är liksom ett fysiskt som ändå är fysiskt synligt.
Ja.
Och det är ingen är beroende av att vi måste få skräpa ner.
Nej.
Medan den här övergödningen är ju kopplad till all möjlig mänsklig verksamhet på land som är viktig för oss, så att vi ska få föda och kunna verka och liksom ha en ekonomi att stå på. Men som samtidigt förstås också påverkar våra vattendrag och havet. Så därför är det kanske ett svårare problem att få bukt med.
Ja, jag antar att det är också ett område som det görs och funderas och regleras kring hela tiden. Att vad är det som är aktuellt just med den frågan nu, hur man kan åtgärda övergödningen till exempel?
Det pågår ju en hel del, och det finns förstås internationella överenskommelser som Baltic Sea Action Program och nationella målsättningar, och i vatten- och havsvården har vi ju våra målsättningar nationellt och regionalt, hur vi ska få ner då på det belastningen av främst GVV och fosfor då, som är ju de här två grundämnena då som fungerar som näring för det där många marina organismer som det där plankton och så här. Så här finns det ju en massa olika det där mål och åtgärder förstås också. Och tittar man på de här traditionella sektorerna som påverkar. Det har ju länge varit tal om punktutsläpp och sånt här, och industriellt utsläpp och utsläpp från reningsverk. Och vi har i regel väldigt bra reningsgrad i reningsverken och klarar av en högre reningsprocent än vad som stipuleras i deras enskilda miljötillstånd till exempel. Mera bekymmer har vi kanske då med de här så kallade areella näringarna, alltså markanvändningen, skogsbruket och jordbruket och så vidare. Och framförallt den här vattenekonomin och vattenhanteringen i dräneringen av marker och sånt här, som ju då leder till att det kommer ut näringsämnen och partiklar och sånt.
Ja. Har man någon uppfattning, någon bild av vilka följder det får för havet och vattendragen, den här, om man tänker då till exempel från skogs- och jordbruket?
Vi har olika typer av kalkyler och belastningsmodeller, och de här förnyas ju i regel vart femte, sjätte år. när vi inom miljöförvaltningen gör upp våra åtgärdsprogram och så vidare. Så att de lever ju lite och man försöker ta till sig ny information så mycket som möjligt för att kunna göra realistiska beräkningar på vad som behöver minska. Så det har ju ansetts traditionellt att jordbruket är den som dominerar absolut i ett sånt här typiskt område som Österbotten. Mm. Här vi bedriver väldigt starkt jordbruk. Det är ju olika förstås som man får till Lappland och så vidare.
Ja.
Och så man tittar också på skogsbruk och annat sånt här. Och nu under senare tid har nog skogsbruket seglat upp lite starkare, ska vi säga. Det fanns ett projekt här för något år sedan som hette Metsävesi, som det där han undersökte då på nationellt plan olika utsläppsområden eller olika områden där det finns då skogsbruksutsläpp och alltså nu talar jag om, inte om fabriker utan jag talar om den här själva markanvändningen.
Ja.
Och då kommer man fram till att man kanske har underskattat ändå belastningen från skogsbruket lite grann så att det där man har satt det lite på jordbrukets konto kanske.
Mm.
Och det där så att också Österbotten så har vi ju väldigt flacka marker och som kräver ett visst dräneringsdjup för att man ska kunna idka skogsbruk och det där. Det är just den här vattenhanteringen är ett bekymmer där helt enkelt att när man dikar de här områdena så kommer det ut kanske främst partiklar men också förstås kväve och fosfor.
Så. Vilken effekt får övergödningen och försurningen när det kommer ut i hav och vattendrag? Hur påverkar det miljöer och djur?
Det är ju en allmän höjning av näringshalterna då, vilket då leder till att det blir en högre primärproduktion, alltså det blir mer alger som får föda. Och i sin tur kan det leda till att det finns ju mera föda för resten av näringskedjan. Djurplankton och fiskyngel och fisk och så vidare. Så att det blir som en allmän... Man har helt enkelt kastat lite gödsel liksom ut på åkern eller i havet. Då.
Ja.
Så växer det lite mera. Och gott så, det är ju trevligt att få högre... med större mängder fisk och så vidare och allt borde vara väl och bra men
andra sidan av myntet.
Ja, precis, så där har vi ju då att vattnet blir grumligare. Ja. Det blir liksom, det kan också komma oönskade alger, blågröna alger som vi nu har sett de senaste somrarna här i Kvarken också. Ganska ordentliga algblomningar som har hållit på väldigt, väldigt länge in på hösten.
Ja.
Till och med förvåna oss och också vad det forskare på Finlands miljöcentral hur det faktiskt har sett ut här ännu i november och början av december.
Just så.
Ja. Så att det är nog ett nytt fenomen här på det sättet.
Okej. Okay. Ja, precis. Det tyder ändå på någonting att ett sånt fenomen har upptäckts.
Ja, det tyder på att det finns helt enkelt för mycket näring nu i havet. Och det där, sen kan man ju diskutera att varifrån det kommer och hur man ska få bukt med det.
Ja.
Att det är ju helt klart att det kommer från land. Det kommer inte från luften eller någon annanstans från. Det kommer från land.
Ja.
Antingen kommer det nu eller så är det något som har kommit för länge sedan från land och som nu är i omlopp.
Ja. Men att få bukt med det känns som en ganska omfattande fråga att som börja ta itu med.
Det är en väldigt omfattande fråga. Men tack och lov upplever jag i alla fall att det finns ett starkt stöd för att liksom jobba med de här frågorna. Både från högre beslutsfattarhåll men också vanliga medborgare som är bekymrade över vattenkvaliteten vid sin sommarstuga eller också yrkesfiskare eller andra som får sin utkomst från havet så är förstås också bekymrade över havets tillstånd. Så att det finns som ändå en gemensam vilja, vilket jag tycker är positivt, som jag upplever är ganska bred i samhället ändå, att det är inte vissa intressegrupper utan alla jobbar vi gemensamt för de här sakerna.
Kan man som enskild medborgare göra någonting för att påverka det?
Jo, det finns en hel del nog förstås att göra där om börjandes från sin eget sätt att hantera sitt avloppsvatten. De flesta är ju antingen kopplade till någon typ av avloppsnät eller sköter det på ett adekvat sätt enligt de regler som kommunerna har satt upp och så vidare, så att där har de flesta nog sitt i skick och så vidare.
Mm.
Men att annan typ av belastande verksamhet, till exempel vid sin sommarstuga, att se till att man inte där leder ut något tvättvatten eller sånt här i vattnet. Det kan låta som en bagatell, men bor du i en, eller har du sommarstuga vid en lite instängdare vik och det finns 4, 5, 6 sommarstugor där och alla tätta mattor och leder ut sitt avlopp i den här viken, så syns det definitivt.
Ja, ja precis. Hur är det? Vi har ju nu en vinter med rätt mycket snö, och åtminstone periodvis kallare än åtminstone den förra vintern. Vilken inverkan har sånt här på hav och vatten?
Ja, no, det har ju sin inverkan. Kanske den här köldperioden främst är viktig att det där, om man tittar på förra vintern 1920, då det där frös ju knappt i här våra älvar i Österbotten till ordentligt. Det var ju konstant flöde hela liksom. Det satt ju sent, kom det ju den här köldknäppen först någon gång, om jag minns rätt nu i februari-mars blev det ju kallt. Mm. Så att det där, och det bromsade upp, och det var ju öppet flöde i princip då året runt där. Mm. Och det där, och oftast är det ju ändå så att det kommer ganska mycket nederbörd på höst och vinter i Finland då, vilket betyder då att det allt leddes ut i havet, och det var ett kontinuerligt flöde av näringsämnen i princip som kom ut från våra älvar.
Mm.
Så att det där hade garanterat en inverkan lokalt åtminstone där vid områden som påverkas av älvvatten överlag.
Precis.
Så att det har någon betydelse. Så att, och det här är ju förstås i förlängningen med den här klimatförändringen ett bekymmer då. Att får vi mera så här milda, nederbördsrika vintrar, så finns det då tecken som säger att förstås att det där, vi också får mera problem med övergödningen av havsområdet.
Ja. Är det så enkelt att man kan säga att det var lite is förra vintern, mycket algblomning sen på sommaren?
No, det är frestande att göra den här kopplingen, ja. Och det där, och säkert finns den också delvis där, men det är förstås också många andra saker som inverkar. Det ska ju vara gynnsam temperatur i vattnet för att det ska bli en varm sommar efter en regnrik vinter med lite is, så är ju sannolikheten större med algblomningar.
Mm.
Men om man nu tittar den här senaste höstens algförekomst här i Vasatrakten åtminstone, ska vi säga från det där Kvarken söderut, så var ju ganska betydande.
Mm.
Så att det här kan inte, den enda förklaringen kan då inte vara det här att det har varit en regnrik och mild vinter, utan den här näringen kommer också någon annanstans ifrån. Och det där, det finns då tecken som tyder på att det bottenvatten som finns djupt nere i Bottenhavet, där var det i princip ska vara 4 grader året om, och där det finns en hel del fosfor från våra gamla synder helt enkelt där då magasinerat, att det har rört på sig där någonting de senaste åren, och det har kommit upp fosforrikt vatten upp till ytan längs med finska kusten, och det skulle kunna vara en förklaring till de här algblomningarna.
Mm.
Och nu vet man inte exakt varför det har rört på sig det här bottenvattnet. Det kan finnas olika förklaringar, men man kan ju tänka sig att det har med det här att det har kommit nytt saltvatten in i Östersjön, så när det söker sig norrut så knuffar det upp, och det är tyngre det här salta vattnet och rör sig längs botten, då knuffar det upp liksom det gamla vattnet därifrån.
Mm.
Det är ju en möjlighet. En annan möjlighet att temperaturen har stigit djupt nere i bottenvattnet, vilket gör att det blir en sån här turbulens, för att vattnet har som högst densitet vid 4 grader, men blir det varmare så börjar det ju röra på sig.
Just det, ja.
Så att, men det är ju sånt som man forskar i och tittar på nu för att få fram förklaringar för det här.
Okay.
Så att.
Ja. Det låter lite obehagligt det där. Det finns gamla synder magasinerat på havsbottnen.
Det låter otrevligt. Där egentligen i Östersjön så finns det ju områden som är nästan lika stort som Danmark som är helt syrefria.
Ja.
Och när det är helt syrefritt så betyder det att fosfor som har varit bundet i sedimentet, så det frigörs på nytt när det blir en sån här så kallad anaerob, syrefri miljö.
Okay.
Och fosfor löser sig fast det var i fast form så att säga i sedimentet.
Just det.
Och då löser sig det i vattnet, och sen om man får ännu en liten salthaltspush då, som knuffar det av vattnet vidare, så brukar det komma upp dit i finska viken och finska sydkusten och Åland.
Just det, ja.
Så att det här är ett tråkigt fenomen.
Men det är helt enkelt från industri, båttrafik och
det,
sånt.
Det är nog min bedömning att det är från den här industriella boomen, som man kan säga, runt Östersjön.
Ja.
När man fick igång liksom fabrikerna och ganska bekymmerslöst och släppte ut ovetandes. Det var ju inte någon illvilja eller hela tiden, det ska vi ju komma ihåg.
Ja.
Det, vi ska ju inte som... Nu rättar vi till det vad man i okunskap gjorde förr. Att det är klart det finns miljöbrott, det hade ju funnits i alla tider, ja. Men det har inte varit den här egentliga orsaken då.
Mm.
Så det är sånt som man släppte ut förr helt enkelt. Man tänkte att havet kunde ta emot vad som helst, men så småningom kommer ju väggen emot.
Hur mår kvarken som finns här utanför oss och våra vattendrag? Är loppet kört eller hur ser det ut?
Nej, det blev ju en sån dystopisk stämning här nu nästan. det är ju absolut inte loppet kört. Eller kanske vi målar upp en lite onödigt dyster bild här på det sättet med alla blomningar och bottendöd och plaster överallt. Men det är ju faktiskt så att det har ju gjorts en hel del åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen. Både liksom de punktkällorna som vi nämnde tidigare, men också från jordbrukets sida så har man gjort ordentliga åtgärder. Och det mätdata som vi har så ser vi faktiskt att både fosfor- och kvävehalten i älvvattnet så sjunker långsamt och har sjunkit. Det är en sjunkande trend ska vi säga. Mm. Det är klart det sågar upp och ner beroende på hurdant regnväder och hurdant liksom klimat eller hurdant väder det över vintern och sånt här. Men trenden är neråtpekande, vilket betyder då att det minskar den här belastningen från land.
Just det.
Så att det där det ser inte alls hopplöst ut tycker jag, utan bara den här medvetenheten ökar så tror jag nog att vi kan få minska ännu mer på belastningen. Och det där inte vårt hav helt i hopplöst tillstånd. Men vi är förstås rädda att det ska bli lika stora problem här som man har haft i Skärgårdshavet och södra Finland. För där har man ju haft i tiotals år nu massiva algblomningar och man har nästan vant sig vid det där. När man pratar med ungdomar och barn som är uppvuxna, ska vi säga, med det där, så de tror att det är något normalt.
Mm.
Att man ibland kan man inte bara simma för att det är alger.
Nej.
Att det har blivit normaliserat.
Ja.
Det vill man ju inte att det ska bli här hos oss.
Nej.
Så där är vi lite så här nervösa och kanske lite negativa av oss. Men det
Nå blev den här förra sommaren något vis en slags varningsklocka? Eller?
Jag tror det var för många nog en varningsklocka.
Ja.
Det var ju många, alltså vi fick in rekordmycket anmälningar om blågrönalger i det där i skärgården söder om Kvarken. Och det där faktiskt. Och det är säkert hade flera orsaker. Och en är ju den här coronan delvis, skulle jag tro. Många människor vistades ut i naturen exceptionellt mycket mer än tidigare.
Mm.
Och sen har det blivit lättare att anmäla med appar och fotografier och olika typer av webbtjänster. Så når man liksom myndigheterna och sådana som samlar in information på ett lättare sätt. Så det är svårt att liksom direkt dra någon sån här liksom slutledning på det där.
Mm.
Men jag tror nog att det ändå på något sätt var en ögonöppnare för många. Det där. Allting står inte riktigt rätt till.
Du har lyssnat på nyhetspodden Bakom rubrikerna som idag gästades av marinbiolog och specialplanerare Vincent Westberg på NTM-centralen i södra Österbotten. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Fler poddar så hittar du på vasabaret.fi/lyssna.